I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Det går ett rykte, alla vet ju det i artistbranschen, att de här Mello-efterfesterna är riktigt maxade, du vet.
Okej, vad vill ni veta? Jag har så mycket gossip.
Nej, men...
så här, vi tänkte köra ringen. Och de bara så här, okej, vad fan händer nu liksom? Och artisten liksom så här börjar tända lite ljus och så här.
Åh, nej, ringen.
Vad fan är det?
Det har vi också gjort.
Vad är det?
Din alla...
Grabbarna har fått hybris och skapat en podd. Ni lyssnar på Backstage med Mange Makers.
Idag har vi med oss Niello som slog igenom med bland annat hiten Legenden som över 30 miljoner streams. Han har även haft stora artistsamarbeten som till exempel vår broder Danny Saucedo. Han är just nu sexa i Sverige med låten Tror att jag bryr mig tillsammans med Lisa Ajax. Men hans hemsida niello.se är bara en blank sida. Varför det? Vi vet inte. Niello, välkommen till Backstage med Mange Makers.
Åh! Oh, bra, bra, bra! Jag känner mig nästan lika poppy som ni är. Fan, streams och så här. Ja, ja, ja.
Var det en bra påning?
Ja, jävligt bra.
Än den första liksom?
Ja, nej alltså. Fan, jag känner mig som en riktig king. Man får bra självförtroende.
Ja, fett. Det är kul att ha det här.
Tackar för det, boys.
Okej, hörru. Nu är Mello-grejen liksom. Det är klart nu alltså.
Ja, tackar gud.
Ja, hur var det? Berätta lite om Mello.
Men alltså det har ju bara gått några dagar nu och jag skulle nog säga att det är, alltså, väldigt svårt att koka ner, men om jag ska försöka så skulle jag nog vilja säga att det är, alltså det har varit en fantastisk upplevelse. Alltså jag har ju drömt om det här sen jag var liten, att få stå och göra en stor tv-produktion och få bestämma över liksom spelningen, eller då i det här fallet mitt nummer med liksom allt scenarbete, alltså idén bakom liksom hela konceptet, och att jag fick göra det i direktsändning i tv och dessutom sjunga. Det är så, ja men alltså det, jag är fan stolt som en tupp och känner bara att wow att jag fick göra det. Sen var det ju väldigt för mig åtminstone, men jag och Lisa snackade om det också, att det var, tävlingen var inte i fokus redan från start, utan vi kände bara, tänk att vi får göra det här och att vi får göra det tillsammans. Och sen då när vi åkte ut så vart jag faktiskt inte ledsen alls. Jag hade typ glömt bort att det var tävling. Sen bara, oh nej, vi får inte göra igen. Synd, för det här var skitkul. Så att jag har varit jättetacksam och bara, alltså jag har njutit så mycket. Och sen någon dag efter, då bara, alltså jag känner mig helt dränerad.
På energi, allting.
På energi. Mm. Alltså, och jag, när man var mitt inne i det där så tänkte jag inte på det. Men alltså man får ju snacka med så otroligt mycket människor. Och det är så, alltså det är så många som är involverade i ett sånt, en sån stor produktion. Så att det var ju verkligen så här socialt dränerande. Jag är en väldigt social liksom kille, men det här var liksom over my league. Jag förstår inte. Och Lisa, efter det här skulle Lisa iväg på en annan produktion direkt efter. Och jag bara så här, wow, hur orkar du ens? Alltså hon bara kopplar bort alltihopa och så bara kör hon. Och för mig är det helt omänskligt att man orkar med det. Så här. Men man kan kanske bli van, jag vet inte. Man lär sig, och Lisa lärt mig skitmycket under resan också.
Alltså hur långt innan typ börjar ni repa och planera och hela den grejen?
Nej, men jag skulle nog vilja säga själva konceptet började långt innan. För det började redan i låtskrivandet egentligen. För jag tyckte att den här, jag fick ju musiken först liksom.
Oh.
Jag satt faktiskt inte med och producerade den här låten alls, utan jag fick musiken typ klar eller en grunddemo. Och kände att den här låten låter så jävla, alltså det lät så check och rolig så här. Och jag kände bara, fan, jag vill inte skriva en låt som bara är, nu ska vi gå ut och festa. Även att jag vet Mange Makers att det är skitkul också.
Det är vår karriär.
Ja, det är fantastiskt. Det är fantastiskt, men jag tänkte att jag skulle vilja ha liksom en annan twist på det. Yeah. För jag har faktiskt gjort såna låtar också. Mm. Och jag nu har jag gjort det ganska länge, så jag försöker komma på nya vinklar så här ibland. Och då blev det liksom att jag kände att, ah, men fan, om man låtsas vara glad, att låten handlar om att låtsas vara glad typ, fast man egentligen mår dåligt. Det kan bli en cool grej för videos och sånt, tänkte jag.
Mm.
Och sen då så kom det till att planera numret och så. Och då hade jag liksom redan en visuell idé. Mycket så Tyler, the Creator, hans liveshower som jag tycker är skitfeta. Mycket färgglatt, mycket så här surrealistiska saker. Mm. Och jag tänkte att det kunde vara jävligt fett att göra någonting som är liksom fasadigt, kulissigt. Någonting som känns här. Okej, det är nästan som att man skulle vara robotar eller så här, typ dockor. Såhär bara, jag mår jättebra, jag är jätteglad. Typ den moden liksom. Lite psycho och så.
Ja.
Men sen när det kommer till repen och när vi faktiskt repade in alltihopa. Du vet, så här, folk på SVT och skivbolaget och allihopa sa, det är så mycket tid att repa. Det finns så, alltså, ni kommer ha så mycket rep, så du behöver aldrig vara orolig. Och jag bara, ah, okej, okay, fan, nice, cool. Jag känner mig helt trygg i det. Så bara, nej, det var ju inte det. Det var liksom ett dansrep eller torrrep som kallas i en sån här danssal. Mm. Där man ska få lära sig lite koreografi som de har gjort. Och framförallt titta på vad de har gjort bakom ens rygg. Liksom, så här.
Hur mycket får man vara med och bestämma där? Jag tänker den här koreografin.
Ja. Förlåt, jag hoppar över den grejen. Det är liksom, vi hade ett briefingmöte från början. Jag lägger upp, de frågar ju så här, har du någon idé? Eller har ni några idéer kring vad vi skulle kunna hitta på? Ja, säger jag. Och så lägger jag fram referensfilmer. Jag har gjort egna moodboards och så här, bara för jag är väldigt mån om att det ska bli bra. Och sen då så tar de det här och så gör de det till sin grej så här. Ja, vi tror vi fattar hur du menar. Och sen kommer de tillbaka då med ett nummer som man sen kan vrida och ändra på tillsammans.
Okay.
Och sen då börjar man repa när man har kommit överens. Och så gjorde vi det en gång. Och sen då så skulle man filma det här och ta hem och öva på själv. Men det var inte så lätt. Alltså jag önskar att jag kunde vara där liksom 20 dagar.
Ja.
För det var svårt. Alltså jag har väldigt dåligt minne. Ja. Det är svårt att komma ihåg liksom. Och sen kommer liksom kamerarep. Du vet, du ska ta 20 kameror med. Alltså gör den här koreografin som du knappt kan. Mm. Och sen ska du sjunga på det också. Och när du väl kommer liksom till Globen och sådär. Då hade vi fick tydligen öva mer än de flesta. Har någonsin fått, bara för att du fick vara i Globen typ en extra dag. Och jag bara, det är helt sjukt vilka proffs i sådana fall alla är. Jag är helt ovan. Men det gick ju. Men jag skulle vilja säga att när dagen D kom och vi skulle köra, då kände jag bara, hade inte skadat mig typ 10 dagar till. Typ så kände jag.
Men hur kändes det, du som har giggat mycket också? Skillnaden mellan att gå upp på Mello, du vet att det här är dagen, nu gäller du ska köra Melodifestivalen. Hur skillnaden är det mellan att gå upp och köra en vanlig liksom, du vet?
Ja, det är kamerorna då framförallt. Annars så skiter man ju fullt. Du är ju bara publiken som man tänker på annars. Det vet ju ni också.
Ja.
All fokus är på publiken, att de ska ha det kul. Att hålla på och försöka göra så att de i soffan har det kul, du vet, när de säger bara ät kameran med ögonen. Så här, bara, hur gör man det? Sug i blicken, man bara, vad fan? Hur gör man? Jag vet inte. Så tänk på det och sen tänk på alla grejer samtidigt. Så, ja. Och sen en jättestor skillnad också, som också är i andra tv-program och sådär. Det är ju också att man har ju inte liksom ett set på 40 minuter så man kan komma in med ett intro, värma upp och känna av publiken. Mm. Utan man ska leverera dirr och sen bara ha 3 minuter på sig att bara göra den grejen. Det är också så här bara, wow, jag har precis börjat värma upp här. Nej, ska vi köra nästa låt nu?
Ja.
Alltså det är så man känner.
Ja, exakt.
Så att ja, det är skillnad, det är verkligen.
Jag tänker på det, för man har ju gjort många gigs när man typ första 3 låtarna, vi kallar det för stekpannan, du vet. Ja, när man känner alltså, man har liksom vänt steken fel, vet. När man ser att okej, vi har 20 minuter på oss, eller en halvtimme, vända tillbaka. Efter tre låt så bara okej, det här funkar inte liksom. Måste man göra någonting, och sen får man tillbaka publiken. Ja, man är Mello, då har du tre minuter. Sen är det liksom
det... Sen har man losat dem för alltid.
Ja, eller vad man nu har gjort, vet. Det är jävligt speciellt alltså.
Ja, verkligen.
Ja, för speciellt för oss när vi liksom, vi giggar ju runt som en partygrupp, och det är ganska lätt att vända på det. För märker vi att okej, den här låten funkar inte, det blir inte party. Ja, men då kanske vi byter någon låt som har lite högre tempo, det är ännu mer party. Och du vet, det är ganska lätt att känna av publiken och vinna tillbaks det till slut. Men jag kan tänka mig att, som du säger, efter Mello, då är det liksom, ja,
det är kört alltså.
Ja, men jag tror man får, där får man nog gå in med en jävla klacksparks inställning och tänka på att ja, jag får chansen nu, jag vågar fan ta den, och bara det ska man vara nöjd och stolt över.
Faktiskt.
Sen får det nästan gå som det går. Jag hade också tänkt att ja, men så länge jag känner att jag har så här, övat tillräckligt mycket, så mycket jag kan öva, och känner att jag skulle inte kunna gjort bättre, då får det faktiskt gå som det går. Men det som jag kände nu efter var ju att jag hade faktiskt gjort det. Jag kände att jag hade övat, och jag hade fan varit på sånglektioner med Lisa, och du vet, verkligen gjort allt för att kunna. Och du vet, jag som rappar också, du vet ju, jag rappar visserligen ganska melodisk av mig, men det är jättesvårt, det är en helt annan grej för mig liksom. Så att sen ställa sig då efter att inte ha giggat heller på 2 år i direktsändning i TV, det var ju jävligt nervöst. Men efteråt också, när jag kollar på det, fan, jag tycker fan att jag nailar så bra som jag någonsin kunde. Det är lite svaj här och där, men fan, jag var ju nervös. Där får man egentligen se numret i sin helhet på något vänster. Man behöver ju lite skit också, annars blir det ju bara så här robotperfektion. Där har vi kontrasten igen.
Ja.
Fan, behöver lite skit också. Så här, dra in el då, han fixar det.
Vi har det.
Nej, men så att summa summarum är väl att jag tyckte verkligen att det gick bra, och det var svinkul.
Ja, det såg kul ut alltså.
Ja, det var jätteroligt. Men alltså, jag har ju varit med och suttit i soffan, så jag har varit 10 år också och kikat på folk som har gjort Mello, och många rappare liksom. Alltså, det är inte lätt, och jag har ju såklart också suttit där i soffan med den tonen du sa att inte riktigt, och du vet såhär, ja men vad fan, det är ju en melodifestival, en konstig tävling i musik, men det är ett jävla kul jippo liksom, och det är väl klart att folk ska tycka till, det är ju det alltihopa går ut på, att de ska plocka fram någon vinnare. Så att det får man ju ta liksom.
Jag tänkte mer, jag ville fan veta de här efterfesterna man har hört om.
Jaha, Mello.
Okej,
okay, vad vill ni veta? Jag har så mycket gossip.
Nej, men det går ett rykte. Alla vet ju det i artistbranschen, att de här Mello-efterfesterna är riktigt maxade, du vet. Vi har aldrig varit där, men...
Så vad är det som är så jävla maxat med
det? Ja, är det sant?
Vad händer på de här jävla festerna?
Alltså, jag vet ju inte nu om det här handlar om att restriktionerna släpptes precis innan vi skulle köra. För att, alltså, man kan ju tänka att restriktionerna släpptes, nu blir det apfest utav helvete.
Ja.
Men jag tror typ inte att de hade liksom ställa om mindsetet från covid-tiden.
Okay.
Så att det kändes som att det fortfarande var liksom i lite så här, vad ska man hitta på här nu efter? För att det var inga som hade så här styrt upp någon bar, utan det var lobbyn på hotellet. Där satt alla journalister när man kom tillbaka, alla skivbolagsfolk, artisterna. Men sen när det stängde då, då var det den här berömda efterfesten. Och efterfesten var inte, man hade inte något ställe mer än ett rum. Liksom. Mitt skivbolag hade hyrt ett rum. Jag, min fru och liksom teamet, vi hade fått barnvakt också för att det skulle bli röj liksom.
Ja, fan,
man tänkte att det skulle bli kul.
Ja.
Men ingen skugga över dem som styrde festen, men vi kom ju in dit och det var ju precis som vanligt. Hej, hej, tjena, lite musik. De spelar vår låt, vad kul, så här. Sen var det lite bärs där och lite drink så. Men sen hände det liksom ingenting. Det var inte så här. Det var inte galet, och det var inte någon sån här jättesvit där liksom, i den hörnan såg någon och kissa i flaskor i en annan. Så det var liksom inte den moden, utan det var väldigt så här städat. Så vi hade lite trevligt där och snackade lite med folk. Men sen, jag tror att jag lämnade när skiten eventuellt började hända. Och anledningen till det var att jag har inte sovit på 3 år för att jag har små barn och kände att klockan 3 var, alltså John Lundvik som då gick vidare till final, han kom in då med ett riktigt jävla hangaround, alltså det var ett crew på säkert, jag vet inte, 20 pers liksom, bara storma in i det här lilla liksom dubbelsängsrummet, och det blev så, alltså vi var packade som sillar, jag bara wow, jag bara slank ut i korridoren och in till mitt rum med min fru liksom och bara hejdå. Så att, alltså jag kan inte säga om det blev sjukt sen eventuellt. Jag har tyvärr inte så jävla mycket gossip därifrån.
Jag hade velat höra
därifrån.
Hur John Lundvik är när han är som riktigt fin.
Ja, det vill jag se. Ja,
vad skulle ni tro?
Jag tror han är helt spårad.
Jag tror att eftersom han är, alltså, han är ganska...
Han döljer någonting.
Det är någonting med han.
Vi såg hans intro, du vet, innan bidrag. Vi tänkte lite
med
så
barnen och så.
Ja, det är lite för lugnt och perfekt. Och du vet, ja. Vart är det smutset i det hela? Vart är mörkret? Vart är sanningen, du vet? Vad gör han på de här jävla festerna? Och det... Vi tänkte så här, okej, idag har vi chansen att ta reda på det.
Ja, jag tänkte Niello, han har svaret där. Du hade ju en del av svaret. Ja.
Eller, jag har en teori. Jag tror Niello vet bara att de skriver under någon så här tystnads...
Det kan vara på den nivån.
Jag säger ingenting.
Okej.
Ja, just det, shit. Den är på.
Du såg inte Liam och göra något busigt eller Alvaro Estrella eller Tony.
Nej, alltså... Den andra gossipen jag har är att det är ju skittråkig gossip, men Alvaro, vilken jävla kille alltså. Mm. Han är fantastisk. Det är den enda skiten jag har. Det är bara positiv skit.
Det ska vi läcka.
Det får ingen veta.
Sorry, bringa löpsedlar där alltså. Men han är jävla Ivens grabb.
det är bra det alltså.
Ja, men John Ludvig, alltså, det är någonting med han alltså.
Vi får forska vidare,
så. Jag är inte klar med dig.
Bjud in honom, fråga honom.
Ja, vi måste be, jag tror han är djurisk alltså. Jag tror han spårar ur den festen alltså. Alltså verkligen, du är på en gräns som är såhär absurd typ.
Inte ens lagligt.
Ja, typ. Men vi får se alltså.
Jag tycker vi går vidare från Mello i alla fall.
Ja, vi släpper Mello alltså.
Dina live-spelningar, alltså utöver, hur ser de ut liksom? Är det klubbar, festivaler? Vad brukar du ofta köra på?
Absolut mest Harris och Larris.
De har vi varit på också. Alltså. De är roliga. Alltså.
Nej, jag älskar klubbspelningarna. Jag har kört väldigt, väldigt mycket klubbspelningar. Mm. Också en del så här, stadsfest- och festivalspelningar också. Men det som jag tycker om med de här klubbspelningarna, det är att det alltid är en utmaning och det är alltid både lätt och svårt på något sätt. Oavsett vad man kommer till för ställe så är det en ny publik, det blir intimt för att det oftast inte är så svinstort. Kanske är mellan 300 och 500 pers om man har en bra spelning liksom. Och sen så är det en mindre bra spelning där det inte är så många, men fan, 2 pers i publiken, hur gör man då? Liksom, hur underhåller man för 2 pers när man är fler på scenen än där nere? Och då ska jag också undersöka att jag är ingen som har varit och klubbat alls mycket som privatperson innan jag blev artist. Jag har aldrig gillat den grejen. Men att komma in liksom lite så här externt och underhålla de som har trevligt på klubben, det är en helt annan sak för mig. Och jag, fan, jag gillar den här doften när man kliver in. Det är lite så här cigg i entrén och
klibbiga golvet.
Ja, det klibbiga golvet. Och det luktar lite så här sött alkohol och så här, folk har satt på sig parfym och det är lite så svettigt. Alltså jag gillar det. Jag trivs i det. Men då som artist liksom är det fantastiskt. Festivaler, det är en helt annan sak, för att då blir det oftast ju väldigt mycket mer människor. Och då kan jag ibland ha svårt att hantera, alltså, samspelet med publiken, tycker jag. För det blir inte liksom lika nära det blir, när det är så här publikhav, ni vet. Yeah. Vilket är skitfett. Det fetaste, typ när de säger någonting som man alltså, sjunger med refränger eller vad som helst. Det är så jävla fett. Men jag tycker inte att det blir samma kontakt.
Nej,
så att jag tycker att det är lite svårare. Mm. Men jag skulle ju hemskt gärna vilja göra mycket festivalspelningar. Men du kan ju inte gå ner som efter en klubbspelning. Jag brukar ju alltid gå ner och så här, dansa och hänga med folk.
Bra,
liksom.
Efter,
ja, men det, då tycker jag, alltså, jag tycker bara det är kul. Liksom. Ja, ja. Men det är inte riktigt samma på festival. Det är inte samma typ av häng där.
Nej.
Så att,
nej, det är lite mer sterilt alltså.
Ja, det är ju det, de här tälten och sådär. Ja. Folk går runt och är lite nervösa och fulla. Och
det är så uppstyrt också.
Det är väldigt uppstyrt.
Folk är väldigt såhär.
Ja, då går du på om 3 minuter, ja, smack. Och så bara, okej.
Okay. Ja,
verkligen. Men allt har sin charm.
Ja, det är
verkligen.
Men när du kör på de här ställena, är du hemsökt av någon viss låt du måste köra typ än idag? Typ
ja,
legenden?
Ja, alltid legenden och Svett och Arlanda. Men det är kul sen med tiden, för att de är man ju tvingad till att spela på ett sätt. Men jag känner mig aldrig tvingad, för jag tycker att det är mina säkra kort för att publiken ska ha en trevlig kväll liksom. Och jag menar, jag har gjort så många gig innan jag liksom breakade som artist när ingen någonsin visste vem jag var och man bara fick kötta ändå.
Mm.
Så det har man ju lärt sig mycket av, men det är väldigt tacksamt att ha några säkra kort som att det kan köra många låtarna liksom, ni vet ju, smack smack. In med dem.
Ja, de ska in.
Så jag har liksom aldrig hatat dem. Jag har alltid också känt när jag släpper musik att jag är nöjd så.
Om vi kör ett gig utan fest hos Mange, då kommer ju folk kommer upp och strypa oss och kalabalik.
Men upplever ni det som att det är jättejobbigt när alla bara fest hos Mange, och sen ni bara, alltså vi har en ny låt här, vi har ballar ur också så här.
Alltså det, jag tycker snarare det är en bekvämlighet hur det än går för den nya låten, så i alla fall när vi kör live så har vi fest hos Mange.
Ja,
du vet, eller
ja,
Mange bjuder.
Det är fett. Men det är typ fett.
Jag känner det när vi, de här nya låtarna på vår platta, du vet. Om vi kanske kör 2 såna rad, du vet. Ibland vill man säga, väl fan, kom igen, var med här, väl fan. Det här är ju bra grejer också.
Kom igen.
Man säger att de bara inte
riktigt. Och så frågetecken. Men
ursäkta.
Vi har märkt att grejen med låtarna är också oftast att de måste typ hinna samla på sig lite nostalgi, du vet. Så
precis.
Även om man släpper en låt, det går bra för nu, men även om du spelar den, då kanske inte folk riktigt har minnen med den och upplevelser med låten, och då kanske de inte blir lika hypade när de hör den.
Verkligen. Det var en smart tanke faktiskt. Så kan det absolut vara. För man kopplar ju låtar till vissa år och det var den där sommaren när jag hängde med den där killen eller tjejen och det är sant. Och så får man ju ett band med, men då måste kanske gå lite tid, Fan, det var ju en intressant vinkel.
Så vi brukar alltid tänka så här, vi släpper den här låten nu, men vi ger den lite tid och så får vi.
Det går inte att floppa den alltså. Den växer bara. Ja, vart ska vi nu då?
Du hade en duo, va? Stockholm Boogie.
Just det.
För länge sedan.
Vi försökte leta efter den, vi hittade inte så mycket om den.
Nej, för att vi släppte saker på MySpace.
Bra! Jävlar!
Och fysiskt också.
Jag tror vi hittade en låt på Spotify eller Apple Music, och det var Party Pooper.
Ja, just det. Det var nog den sista vi gjorde. Och den la vi upp på Spotify, just det. Ja. Den minns jag också. Men vi släppte en EP, och då var min brorsa med också i bandet. Så vi var 3 från början. Sen blev det bara jag och Kanto då. Så höll vi på ett tag. Och sen min Kanto och jag har, vi är jättegoda vänner, och han har gjort väldigt mycket av mina låtar också och producerat. Så att vi är fortfarande jättegoda vänner och jobbar ganska mycket.
Nice. Hade du några gigs med dem?
Ja.
Ni hade? Ja. Det var de.
Ja, men grind it.
Ja.
Vi, en gång så vann vi någon sån här tävling på P3 som var, det var ändå jävligt stort, för då tävlar man typ om att vara förband till Veronica Maggio och Maskinen, tror jag det var, i Göteborg, Trädgården. Och då skulle man så här skicka in en låt, och så skulle liksom folk rösta, så här ringa in och rösta. Och vi fucking vann den. Det var helt sjukt alltså. Så att vi var ju så eld och lågor när vi åkte till Göteborg och skulle spela. Det här var nog, då var jag kanske, det var precis innan Yellow-grejen, så kanske 2011. Då kanske jag var 24, 23, så här. Och men det blev som besvikelse, för vi fick så på så här lite sketen scen när folk så minglade på ett stort event och ingen lyssnade. Nej. Och sen så var så här Veronica Maggio-maskinen dagen efter på stora scenen. Det var så här, tack för priset ändå liksom. Så här.
Grundlurad.
Ja, verkligen. Men hypen var stor innan i alla fall. Ja. Det har varit mycket sådana saker ändå under karriären som var så här. Alltså hypen har varit total. Och sen så blir det ändå så här bara, så här, luften går ur. Det var inte riktigt som man hade tänkt sig. Så jag har lärt mig det genom åren, att förvänta dig inget och så kan du bara bli glatt överraskad. Och så har jag kört på den ändå nu senaste alltså många år, och det har faktiskt varit mycket bättre.
Ja, jag känner. Vi gör samma sak alltså. I början hoppades vi alltid, du vet, man hade alltid så höga förhoppningar. Bara det kommer bli ett sjukt gig, du vet. Och sen så kommer typ fem personer. Man är så jävla besviken alltså. Man blir typ bara ledsen hela dagen efter.
Ja men det alltså det är ju så. Också när man släpper låtar alltså, det är bättre att utgå från, nu kanske ingen kommer lyssna på den här, men jag är väldigt glad för att jag har gjort det här. Nu släpper vi ut det så får vi se. Och sen bara, wow, det är ändå 300 pers som lyssnar liksom. Ja, redan där är man ju glad då. Och sen så blir det ännu mer och det blir så här stort, då blir man ju så, alltså, då är det helt otroligt. Men det är bättre att sätta ribban väldigt lågt.
Exakt.
Och bara så här, och så gör man bara sitt bästa, så blir man ju alltid glad.
Det där måste vi lära oss, killar. Du har bra tankar, du har sunda tankar.
Ja, men ni är ju tre polare liksom, som har känt varandra länge. Jag tycker bara så här, det kommer man ju känna nu också efter pandemin, när giggen kommer igång. Alltså bara att få resa tillsammans ihop och liksom på ett litet äventyr. Gratis mat, gratis alkohol. Alltså bara wow. Bara där är det ju nice.
Ja.
Kanske lyssnarna inte vet om, men när man giggar då är det olika, du vet, krav från antingen bokarens håll eller från arrangörens håll, du vet. Om vi bara kan gå in på det typ.
Ja, man får ju, det är gratis hotell, gratis mat, och sen får man lägga iväg en lista. Varje artist har en rider, heter det.
Alltså det här med rider det är ju inget krav. Alltså vissa artister är så här, okej, har ni inte röda M&M's då kommer inte jag. men alltså de har ju egentligen ingen skyldighet att verkligen fixa det. De har andra saker på kontraktet som de måste lösa för att gigget ska bli av.
Ja, typ scenen, liksom.
Men ride är ju lite mer som önskemål ju, från artistens sida, och det vore väldigt bra om de kunde typ uppfylla de önskningarna. Och jag har inte så sjuka saker, men om en arrangör uppfyller min rider, alltså det är tusentals kronor alltså extra. För det är liksom, jag gillar whisky. Alltså det är så kul, för då har ju så här, jag har fått hjälp att renskriva det liksom. Så att det liksom låter lite mer professionellt. Men liksom det ska vara whisky av det bättre slaget. Single malt ska det vara, inte någon jävla blended. Exakt så skriver de inte. Ja, egentligen så är det bara allting som man skulle vilja ha om man fick gå in på en krog och de säger så här, okej, vad vill ni ha i baren? Det är gratis. Så här,
ja, exakt.
Och med det sagt så om arrangören typ egentligen så här fixar en back med öl eller två till vårt crew, då är jag så här bara, wow, fett nice. Typ så. Ja. Men infriar de alla grejerna, då lever man ju i himlen för en kväll liksom.
Har du fått hela riden någon gång?
Allting minus sig. För vissa gånger så bjuder de även på sig. Jag gillar ju att feströka så. Det är väldigt trevligt tycker jag. Man känner sig gobbig när man säger det, därför att ingen röker ju längre. Nej. Men jag gillar fan det.
Jag håller faktiskt med dig på festerna.
Men vi har faktiskt hört av oss till din bokare och bett om din rider här. Så jag kan läsa upp lite högt här.
Du skämtar.
Det står nummer 1, kylskåpsmagneter.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Brummer dem till.
What?
Och sen står det här små söta kattungar.
Ljuger inte.
Han ljuger. Han ljuger.
Okej. Okay. Ja, jag fattar ingenting.
Men jag började först fundera så här, fan, jag tror inte jag har satt upp kattungar ändå.
Den borde man lägga till alltså. Mm.
Ja, men det är många som drar in så här ganska konstiga saker. Jag gör inte det. Det är tråkigt som är, men jag gillar bara de här basic sakerna och blir jätteglad.
Vi hade en ride när vi var för länge sedan, när vi var lite mindre, du vet. Mm. Så då var det så här, fyra välorganiserade mackor som killarna hade efter spelningen.
Alltså, de var riktigt töntiga. Alltså.
Ja, de var jätte så här. Och dipp, alltid dipp skulle det vara.
Åh gud, ja men alltså jag tycker, ja det är fan.
Selleri.
Den är sjuk, för det stod på riktigt på vår rider att vi vill ha selleri.
För att det var nyttigt och bra för kroppen. Ja, det var liksom, så att det blev plus minus noll med alkohol.
Nej, men det är säkert inte selleri. De vuxna bestämde åt oss, ni ska ha jävla selleri. Okay.
Ja, alltså vi gick ju när vi var 17, så vi var tvungna att ha föräldrar med oss.
Nej.
För tillståndet för klubben.
Sant. Mm. Ja. Var ni så unga när jag släppte första där som breaka? Mm. Fan vad sjukt, vilken grej.
Det var jävligt weird att komma in på klubben med morsan liksom. Jag käkade själv.
Alltså, ja morsan, kom med! Oh.
Jag fick limma på några brudar här morsan.
Ja, det var pinsamt alltså.
Ja, det var fan inte kul.
Vilken grej ändå. Det jag kan känna just med giggen och snacka med andra artister som ändå hållit på ett tag så här. Det är att folk glömmer bort att vara tacksamma. Jag har nog det lite som mantra, jag och mitt crew, att alltid vara liksom så trevliga och tacksamma vi kan överallt. För att det händer någonting då med arrangörerna och med folket man träffar där. Alltså det blir nästan alltid nice, för att det smittar ju av sig. Så oavsett om de har fixat allting på Ryan eller typ ingenting, alltså fan, man får ju bo på hotell, man får till och med liksom cash för spelningen, det kommer folk att titta på det. Jag är fortfarande, även att man såklart så här, när man har gjort en grej mycket, och det är klart att man förtjänar det då ju, det är ju liksom en payback på all tid man har liksom lagt ner för det här. Men jag känner fortfarande en jävla så här tacksamhet och glädje för att man får göra det. Och visar man det också, så tycker jag verkligen att det blir nästan alltid skitbra. Efterfesten blir helt magiska då också.
Ja.
Alltså, det blir gött kött och bra mode.
Det sprids så många rykten mellan arrangörer också. Jag vet inte om många artister liksom
det gör det.
Tänker på det. Och vi har själva märkt när vi träffar arrangörer ibland bara, ah, vad kul att ha er här grabbar. Förra helgen då hade vi den här personen här. Och jävlar, då började folk kasta stolar och det blev slagsmål och det.
Ja, men, så, verkligen.
Och då blev det den där, kommer ni också skapa kaos idag? Vi bara, kanske inte den typen av kaos, du vet.
Nej, men det är sant, fan, det sprider sig snabbt det där. Så även, och det är också så här ett plus om man kanske eventuellt inte skulle dra så mycket folk liksom bara för att man kommer dit. Oavsett om det handlar om att det är dålig timing för alla är borta på någon jävla sportlov eller vad det nu kan vara. Eller att man bara, namnet inte drar och det står två pers i publiken. Ja, men har man fortfarande levererat det man har sagt att man ska leverera och är trevlig på det också. Mm. Då kommer ju den där arrangören bara, ah, synd, det var lite otur idag att det blev som det blev med publiken. Då blir det nästan tvärtom. Fan, sorry att inte vi drog hit mer publiken. Du vet, det blir nästan tvärtom. Och det är ju jävla gött liksom när det är sådana kvällar. Alltså för det skulle man vara så här otrevlig och bara, åh, fan, vet inte om jag vill gå upp och köra någonting. Bara två personer blir du vet så här, som man kanske ibland känner. Innerst inne bara, det här kommer bli tufft liksom. Så säg om man skulle liksom vara negativ, då tror jag också att arrangörerna liksom blir så här, men då går ju surret där, så att väldigt otrevliga killar och tjejer som kommer hit nu. Och då kanske inte blir gig där på samma ställe igen. Trots att man har feta låtar som går bra.
Ja, men det är något vi har märkt alltså. Vi har alltid haft bra med arrangörer liksom.
Det kan jag tänka mig, ni är jävligt trevliga allihopa.
Snälla pojkar. Vad många komplimanger vi får.
Good vibe här inne alltså.
Jag tänkte fråga, nu när vi har pratat om att vissa gigs, då kanske inte det kommer så mycket folk och allt det där. Är det något gig som verkligen har gått helt åt helvete för dig?
Ja, det är roligt.
Och då tänker jag inte med människor, utan då tänker jag att har någon jävla högtalare gått sönder eller har någonting ramlat ner från taket eller har du snubblat i någon kabel eller?
Har allt det där hänt er? Vad ramlar ner från taket undrar jag?
det har hänt mycket i alla fall. Till exempel, jag kommer ihåg ett gig, jag brukar alltid vara DJ när vi kör. Och vi brukade ha en fjärde medlem i Mange Makers, Max Kristensson, och han var vår dansare. Han brukade alltid gilla att liksom hoppa upp på DJ-bordet och stå och veva och dansa, du vet. Och ibland såg jag på bordet så här, det här bordet kommer inte klara av att hålla det. Jag visste det redan i förväg, bara att vi hade liksom inte tid att prata om det. För när man väl... Ja, men du vet, när gigget är igång, då är det igång. Det är så att jag går fram till killarna och bara som ni vet, grabbar. Bordet ser lite löst ut och håller borta från den ena. Så vad gör Max? Han hoppar upp på bordet och hela jävla DJ-sättet bakar i marken, du vet. Och det är helt stört. Ljudet var fortfarande på. Så jag var tvungen att huka som en jävla groda. Du vet, för jag låg ner och så här DJ-ade på marken. Och så var jag tvungen att stå i 20 minuter tills det var klart. Liksom. Det var det.
Ja, men det är mycket sånt man får deala med när saker går åt helvete. Jag har varit med om det också många gånger när helt plötsligt så bara funkar inte musiken. Det är bara mickarna som funkar. Eller att högtalarna sprängs och där står man. Vad gör man liksom? Ja, men the show must go on. Och hur gör man det? Jo, men man kör lite a cappella grejer medan man så här svettigt och jävligt jobbigt så här känner bara, hur länge kan jag hålla på med det här? Och hur länge kommer de vara kvar? Och hur lång tid kommer det ta innan de har fixat problemet? Kommer de ens fixa problemet?
Är någon ens på att jobba med det?
Ja, precis, exakt. Nej, men så, det är jätteknepigt. Det har hänt mig flera gånger. Men jag tror en av de mest här... En av mest fucked up spelningarna jag har haft, det var, har ni giggat i Bad Gerstein någon gång?
Var?
I Alperna, nej precis, ja, exakt.
Nice.
Bad Gerstein är ett ställe där det åker väldigt mycket så här, folk åker skidor och krökar järnet liksom. Och det är after skis som liknar ingen annanstans. Det är helt sjukt alltså. Bra trysch. och vi var där och giggade ett år. Och det gick jättebra, så vi fick komma dit året efter också. Och vi bara, fan vad nice, har man en hel vecka man kan åka skidor och få liksom allt det där inklusive. Och vi bara njöt och det fanns så här spa med nakenbad och så här, bara, vi hade verkligen en kanonvecka. Fram tills gigget. Och giget var liksom...
Ni var där innan?
Ja, precis. Okay. Vi var där och hängde ett tag innan. Det liksom ingår i dealen då. Och jävla trevligt. Men då på gigdagen då, ja men fan, vi var väldigt så här chill. Vi var ett mycket mindre crew andra året, för hela crewet kunde inte hänga på. Så det var typ jag, min DJ och så min brorsa som hängde på bara för att typ kolla. Han var team manager,
ja,
fast han hängde med bara. Klassiker. Men då så, vi tänkte att vi skulle vara liksom lite så här extra spexiga det här året. För vi hade liksom förstått moden föregående år. Så bara, vi ska bjuda verkligen publiken på en show. Så att vi tänkte att vi gör lite roliga saker också. Mm. Vi gör lite så här, typ, dra in lite boyband-grejer också. Så att folk får sjunga med till Backstreet Boys. Och göra någon lite koreografi bara så här för att göra något kul liksom. Istället för blodigt allvar. Mm. Ja, och min DJ sätter på sig någon, så här, någon dräkt som skulle vara lite så här hiphop. Fast han såg ju som en levande ko på scenen. Alltså han var så här kofläckig. Och så hade han en bandana med så här Jägermeister bandana liksom. Han kände sig så jävla fly då. Tills att vi började köra. Och då hade vi ju soundcheckat tidigare på dagen. Och ljudet lät ganska bra. Men någon fucker hade varit uppe och rattat på alla knapparna. Jag tror DJ innan vi som körde hade så här fuckat upp allting. Så att det lät skit. Och det var fullsmockat med människor inne på det här stället.
Nej.
Och en efter en liksom droppade av. Alltså då menar jag att alla droppade av. Det var huset fullt. Tills att vi började köra och det gjorde ont i folks öron. Så typ alla droppade av. Det var bara min brorsa kvar och personalen. Och liksom någon så här, påtänd ljudtekniker står och försöker liksom fixa donar upp. Det blir bara sämre och sämre. Men vi kör ju liksom showen för typ inga. Och där står vi och ska försöka göra den här Backstreet Boys koreografin. Och min DJ ser ut som en kossa. Och sen efter det här. Så du vet vi bara, vad synd att det blev så. Men och arrangören kom och bara, men det var ändå bra show så här. Han var också weird, för helt plötsligt där på direkt efter spelningen så bjöd han oss på lite dricka och sa, men fan, nu skålar vi ändå. Sen helt plötsligt så började han så här köra spoken word, så här super cringe. Där sitter vi så här, så började han bara, jag har ingen aning om vad som hände. Men det var du och alla mina vänner. Ofta kollar jag bakåt, ofta kollar jag fram. Jag har ingen aning om vad som hände, men jag samlade damm i bokhyllan. Alltså han gjorde det var så. Och där satt vi bara så här, hade en så här skitspelning i ryggen. Och där stod han och körde så här spoken word. Och vi så här, är vi i en dröm nu? Drömmer vi?
Som en feberdröm.
Ja, verkligen. Och innan dess hade de så här berättat om hur de så här firar vissa högtider där i Bad Gerstein med någon så här konstig figur som heter Krampus som går runt och piskar barn. Det var jävligt weird alltså.
Krampus.
Men ja, det var en jättekonstig spelning. Men så att allting gick åt helvete. Men oj vad vi hade kul under den kvällen ändå. Skulle de ringa till mig nu och fråga om jag vill komma tillbaka, så skulle jag säga boka nästa plan så kommer jag. Så, alltså det var bara nice. Men ja, allting gick fucked på den spelningen.
Jävla vad märkt arrangör.
Träffa.
Ja,
jag vill ta en bira med jävlar.
Ja, jag vill höra mer spoken word. Ja. Det var trevligt. Många konstiga gig alltså.
Vi kan röra oss mot nästa sektion.
Ja, vi gör det.
Sektion. Jag tror många undrar liksom, vad, okej, nu har du stått på scen, vad hände efter gigget?
Ja, ofta så brukar vi ju gå ner och bara hänga med alla människor som har kommit hit för att se oss. Så vi går ut och dansar och har kul. Och njuter också av att hänga med varandra, jag och crewet, tills det stänger. Och när det stänger så brukar vi ofta ha liksom, hunnit snacka med folk om vad som händer i den här staden. Och vad de brukar göra efter krogen stänger. Och så är det ju alltid något så här schysst gatukök liksom. Ja. Så går man och köper sin på frittallrik eller vad det nu kan vara.
Ja.
Falafelrulle, och så fixar man det. Och så är alla svinpackade runt omkring en. Men Och så vill de ta bilder. Och så, så njuter man av det. Känner sig cool. Som en riktig stjärna i Örkeljunga liksom. Ja, men det är faktiskt jävligt trevligt. Och sen så brukar vi oftast plocka folk som vi känner att vi har haft liksom god vibb med under kvällen. Om det är liksom antingen arrangörer som är så här trevliga, eller polare som man inte snackar med på dansgolvet som är nice. Och så har vi någon form av efterfest på på någon av våra rum liksom i crewet. Men våra efterfester började nog att vara som efterfester mest brukar vara, det vill säga man lyssnar på någon hög musik och så högt snack, kanske någon dansar och så super man ännu mer och så. Vi blev fan trötta på det och vi kände bara att vi orkade inte riktigt med det efter många gig, och jag har aldrig känt att jag har fått ut så mycket av det, så jag vill ju hellre, jag gillar samtal mycket som det här vi gör nu, även att jag är så jävla fucking monolog, jag vill höra om hjärtat också sen, men då har vi kört någonting som kallas för ringen ibland.
Åh, nej, ringen. Det har vi också gjort.
Vad är det?
Den alla sätts en jävla ring.
Ska man berätta något om sig själv eller?
Ja, nej, det brukar vara. Vi gjorde det med Jonathan.
Det låter skitstelt.
Ja, i det där badhuset när han sa att han helikopter.
Ja, exakt.
Jag tror den här ringen kan se jävligt olika ut.
Det handlar bara om att dela någonting.
Ja, men det här är helt sjukt. För jag har typ aldrig berättat det här för någon. Och du visste fan vad ringen var. Ja, vad fan händer?
Jag är ringkung alltså.
Det är så sjukt, för att vi testade någon gång, för att vi tänkte att så här, shit vad sjukt om vi skulle göra det här. För att vi gillar ju så här, sitta och snacka och dricka bärs. Jag har alltid varit lite gubbig på det sättet. Det är därför jag inte har gillat att klubba, för jag får liksom inte snacka med folk. Men då har vi liksom tagit in så här främlingar som så här bara är sugna på fest, och sen så bara vi vill inte det. Så här, vi tänkte köra ringen, och de bara så här, okej, vad fan händer nu liksom? Ja, och artisten liksom så här bara tända lite ljus och så här, och så sätter vi oss och bara men det är kul att jag vill bara tacka alla för en fantastisk kväll. Det har varit skitkul. Men jag tänkte att det skulle vara så kul att känna er lite mer på djupet så här. Så har vi, det här är så sjukt, för det har varit en succé. Då har vi liksom kört bara, men kan inte du så här berätta om det roligaste du har varit med om i år, och sen kör vi en runda till bara det tråkigaste, eller har någonting som har varit tufft. Alltså du vet så här, folk har så här öppnat upp sig som vi inte känner, bara grinat, och det har blivit så här, och alla har bara så här gruppkramat. Alltså det är som så här jävla A-möten
liksom. Jag måste bara säga någonting, fan det här låter som en jävla poddidé alltså.
Den heter ringen, podden heter ringen.
Smäll en mikrofon i mitten av ringen och bara räcka.
Ja, men det händer någonting också, du vet så här, när klockan är sent och folk har egentligen redan festat så mycket, de är så trötta på det egentligen.
De är känslor.
Ja, det är mycket känslor så här. Vi har så här fått riktigt fina vänner efter det. Så det har varit en grej. Men sen såklart, jag älskar ju också att bara gå vidare till någons lägenhet, du vet, som bor i stan, som bara, okej, vi drar dit. Och sen, nu, jag giggade faktiskt första gången i Söderhamn på, nu sen pandemin började, det här var några månader sedan. Bara hade ett gig liksom, som bara precis är när det började lätta lite på restriktionerna. För sittande publik visserligen, men alltså den efterfesten när jag fick vara med om att bara så här dras runt och lära känna Söderhamn liksom till klockan 5 på morgonen från lägenhet till lägenhet, och alla var asschyssta. Bara bjöd hemmen och bjöd på alla grejer så här som de hade hemma. Du vet, fucking himmelriket liksom. Sånt uppskattar jag också.
Men du är inte orolig att du kan hamna någonstans väldigt skumt liksom?
Men vi är ju alltid ett gäng, och jag tycker också att någonstans så har man väl lärt sig lite grann, alltså man känner väl av lite
personer liksom. Okej, den här personen ska vi inte hänga med.
Verkligen skissiga människor som känns lite så, umgås vi aldrig med. Så här, lite aggressiva, då bara ajajaj, då backar man.
Ni måste följa med mig.
jag har faktiskt aldrig varit med om någon så här slagsmål eller någonting hela livet, så jag tror att jag har en liten inbyggd feeling för det där ändå. Vilket är skönt, för jag skulle nog så rätt handfallen i ett slagsmål. Det tror jag.
Du, Didde, din jävel.
Vadå, när du...
Det är Sälen, när det är Sälen.
Ja, det är det bästa slagsmålet i Magnus historia.
Alltså. Kan inte du berätta om det?
Ja, berätta, jag vill höra.
All right, vi är på Sälen, vi har giggat. Efter gigget som val går runt och det festas. Och sen min tjej är med, eller min ex är med. Mm. Vi har ju drinkpool liksom. Mm. Så han liksom märker sig in där och börjar ta drinkar och grejer, du vet.
Snyltar.
Snyltar, ja. Till slut börjar hon fatta, du vet. Och så här, då bara, hon bara, nej, det räcker typ. Och då börjar han, du vet, han börjar så här gå mot henne och bli så aggressiv typ. Mm. Så då går jag emellan, du vet, säger åt henne, hör du, stick liksom. Vad hände sen? Sen
gick ut istället.
Sen kvällen är slut, alla går ut, du vet. Och sen så går han förbi oss, du vet. Och så bara säger han så här, bara, din jävla hora, till min tjej, du vet. Mm.
Och fy fan.
Ja, och jag bara, vad fan, du vet. Och
sen försvinner han.
Han försvinner.
Och sen kommer han tillbaka ur skuggorna och slår dig i bakhuvudet.
Nej!
Nej, han sucker punchen från sidan, du vet.
En sån här, då?
Ja, sån. Jag hade inte ens sett.
Aj, vad sjukt. Ja, så bara,
och då blev det,
ja. Så får jag stjärnor så här, nej shit, nu räcker det liksom. Så hoppar jag på han, brottar ner han, och så sätter mig och börjar slå han liksom. Mm. Och sen när jag sitter och slår han, då kommer någon och bara drar i mig liksom. Mm. Men vad fan är det här? Då är det Max Dansmax, ja. Som ska hjälpa till i bråket tydligen. Mm. Och han är ju så full så han fattar inte att han börjar liksom, han börjar knä mig och börjar dra bort mig från han. Och sen kom polisen, ja. Och sen var det slut liksom.
Men vad skönt att du vann.
Ja, men jag hann inte riktigt vinna.
Du brottade ner honom.
Jag vet inte fan, det var lika.
Det var lika.
Halvdant. Och sen han blev slagen igen 10 minuter efter.
Av andra.
Ja. Av andra killar. Så han var ju...
Jag
han
ville
ha det. Han ville ha det, alltså.
Ja, det var sjukt.
Shoutout till Hannes.
Det är den enda gången. Faktiskt, tror jag.
På gig,
ja. Minns inte alls.
Nej, men det är, du vet, vi kanske inte hamnar i bråk, men det har alltid varit mycket folk efter oss. Jag kommer ihåg när vi var på en klubb och jag vände mig om och då ser jag hur det står en vakt bakom mig och liksom håller i en aggressiv kille med en glasflaska i handen.
Oh, fy fan.
Och det var då jag insåg så här, aha, shit, han var liksom på väg mot oss med den där glasflaskan.
Har ni någon så här stad som ni känner att här händer det alltid någon skit liksom?
Köping för mig.
Köping?
Ja, vi har aldrig haft det bra i Köping alltså.
Ja, där har jag nog aldrig giggat. Men det, där, det är kaos.
Vad heter Nyköp? Vad heter det som är nära?
Örebro.
Nej, inte Örebro, Nyköping.
Nyköping.
Ja, där finns det många som söker bråk. Akta er för Nyköping, akta er.
Säkert skitfint annars.
Ja,
säkert asbra annars. Snälla, kom inte efter oss.
Hela Nyköping.
Ja, i alla fall.
Vad intressant.
Men det är ändå, tänk, du har ändå giggat hur många, alltså, det är relativt lite bråk vi har när
det
är.
Ja, det är sjukt.
Det är liksom två.
På alla de gigen.
Ja, på 10 år.
Men det är mycket, det kanske inte är bråk, men det är mycket så här folk som bara går förbi och bara, ni suger typ.
Ja, men folk testar ju oss mycket.
Ja, de testar oss och de kollar vårt tålamod och du vet allt det där.
Men det är högt.
Ja, det är högt.
Det är som fan. Vi hatar bråk, det är ingen som, alltså, det är, våld är jättehemskt.
Ja, men det, då är det ju skönt att man är ett litet gäng. Mm. För att då, det skulle vara värre om man är helt ensam och sen bara kommer folk och bara, det suger.
Ja, det blir jobbigare.
Då kan man, det är lättare att damma av det om man får hat sådär. Men jag fattar inte hur människor älskar. Jag har också varit med om det flera gånger så här, folk som verkligen bara går förbi, du sög, fan, kass. Man fattar ju så här på sociala medier så här, nej, men att man, någon ens vågar gå fram och säga det till en annan människa.
Jag tycker ändå det är respekt på den sjukvården.
Ja, det krävs balls.
Ja, jag menar det.
Big up till alla som
bara går fram och bara, vet du vad, du är fucking sämst. Man bara,
okay.
Att du får inte säga det. Det är kul, man lyfter upp så här, han bara,
men ibland jag märkt, vet, om man vänder sig om och svarar, alltså ändå någorlunda normalt så här, jag tycker du så, det var inte så kul att höra.
Nej.
Oftast vänder de och bara, men okej då, ni kanske var helt okej då, du vet.
Ja, här, det är väldigt sant.
Det är den.
Vart ska ni? Ska ni efterfest eller?
Får man hänga med?
Ja, men det är faktiskt sant. Det där är socialt genialt att vända på saker, att man bemöter på det där sättet faktiskt. Det är riktigt smart att göra. Ja men också så här, att man är så här, att man har en trevlig ton tillbaka, för att de vill ju bara så här
ägga en. Ja, liksom, de vill att du ska få
spår ur. Tagga till. Men gör man inte det utan bara så här gulligt, bara, vad fan har du köpt din keps någonstans? Jag gillar den. Då kanske man får följa med på den efterfesten ändå.
Ja, vad har vi nu segment? Vad är vi nu?
Jag tänkte kolla på lite lyssnarfrågor.
Ja.
Jävlar.
Ska vi se här. Nellos bästa kompis stal min brud för 5 år sedan. Kräver kompensation. Kan du veta?
Kan det vara min DJ? Jag nämner ej honom vid namn här då.
Är han en Casanova?
Ja, men det är ganska sjukt, för han kommer nog aldrig vara med och gigga igen, tråkigt nog. För att han var en Casanova. Men sen fick han ju fru och barn. Så, då var liksom det avcheckat och klart. Så jag tror att han kommer hänga på mig inom mer. Så att killen som skriver in behöver inte vara orolig att hans nuvarande tjej blir stulen i alla fall.
Då kan vara lugn.
Han kan vara doktigt lugn.
Det här då. Vad var det bästa / sämsta med Melodifestivalen?
Det absolut bästa var ju att få stå på scen. Alltså rätt och slätt, enkelt sagt, framför publik.
Och knulla kameran.
Och knulla kameran. Och det sämsta var väl egentligen att Det är ändå fint. Jag får ändå försöka gräva här lite efter någonting dåligt. Men det sämsta var att jag inte fick göra det igen. Det vill säga, jag brydde mig inte så mycket om att det var en tävling, men jag fick liksom inte, jag fick inte göra det igen. Man blir sugen. Jag tyckte att det var svinkul. Så att det var väl det sämsta.
Yes.
Diplomatiskt svar.
Väldigt bra sämsta.
Vad är det konstigaste någon i publiken gjort innan, under, efter en spelning? Så jag slash på alla dem.
men jag har ju varit med några gånger. Det är egentligen kanske inte så sjukt, men det är en väldigt konstig situation för en artist att hantera. Och det är ju typ när någon tar sig upp på scen och vägrar gå därifrån.
Ja, den är sjuk.
Alltså jag hatar fan den. Jag hatar den grejen.
Oh.
Så här, jag är helt cool med att alla stormar scenen typ så här, för sista låten ibland om det är läge liksom. Men om någon kommer upp och så vakterna skiter i och
man så blir så obekväm,
bara,
alltså.
Man bara så här, okej, ska jag låta den här personen då så här köra micken nu ett litet tag? Kommer han någonsin ge tillbaka micken? Ja, liksom? Eller hon?
Han är skönan.
Ja, men ibland känner jag då bara för att jag går av. Låt hen liksom köra sin grej. Jag kommer tillbaka sen. Men det är sådana grejer har hänt. Sen var väl, det är ganska sjukt ändå.
Sista då. När hade du din första kyss?
Wow!
Det är en gullig fråga. Jävlar
vad gulligt. Ja, verkligen, supergulligt. Vad klassas som kyss då? Är det en puss?
Ja, jag tror det är första.
Lite längre liksom. Puss
då.
Ja, det var nog Sara från kyrkan.
Vänta, vad från kyrkan?
Ja, jag är uppväxt i frikyrkan.
Oh, shit.
Eller inte uppväxt i det, men vi gick i kyrkan på söndagar och det var mycket så här, aktiviteter för kids och ungdomar under fredagarna som jag alltid gick i när jag var kid. Därav ringen, antar jag. Det var där allting möttes. Men jag var kär i en tjej som hette Sara där. Och då var jag jävligt liten. Jag måste väl ha varit jag vet inte, jag kanske gick i ettan eller sånt där. Ja. Och så minns jag att jag var jättekär i henne. Och så kom jag med så här presenter varje gång vi träffades på de här fredagarna i kyrkans liksom.
Du kom med presenter.
Jag kom alltid med presenter. Det var en gång så minns jag att jag hade varit och köpt hästbilder. Ni vet, som hockeybilder fast hästbilder. För hon gillar hästar. Och så någon gång kom jag och gav henne 10 kronor. Och sen fick jag kyssa. Nej, men det var nog hon ändå. Det tror jag.
Fint.
Sara från kyrkan, big up.
Shout out.
Ja, shout out till Sara kyrkan.
Tack som fan, Jello, för att du kom hit.
Tack själv.
Skitkult snack. Var hittar man dig någonstans på Instagram?
Sök på Jello så hittar du mig där.
Just det, vad fan, vi tänkte på din hemsida. Den är helt...
Ja, just det, det hade du i presentationen.
Ja.
Nej, men alltså den, jag gjorde ju världens sjukaste hemsida med så här 3D-effekter och sånt där 2012. Sen kostade ju det 500 spänn om året och det var ingen som var där inne. Och kollade på detta mästerverk som en jättegrym designer hade gjort. Så bara, jag skiter i att betala de där 500 spänn till slut. Ja, och så bara, fan, när allting blev sociala medier så bara,
skete den.
Ja. Men jag saknar lite nu när du säger det. Vi kanske ska upp igen.
Det är lite nice.
Fast det
är väl någon ska ha det.
Ni har det?
Ja, vi har det.
Ja, ni har den. Fullt fungerande som ni betalar för.
Mm. Ja, ja.
Fan vad trevligt. Här blir jag avis. Det är ju TikTok nu också.
TikTok.
Ja, visst. Det är Nielo Official, tror jag att det heter det här.
Ja, men det låter fett. Nielo, tack så fan för att du kom hit. Lyssnarna.
Vi ses snart igen. Ät bananer och drick Monster.
Hej då.
Hej då.
Hej
då.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.